Tack så mycket, Lars-Arne. Kan vi bara ge dem en applåd? Jag tycker det kan man göra. Det är så fantastiskt fina musiker. Det är inte alla kyrkor som har det. Många har det, men vi har det också här. Det är fint. Ni har det. Benjamin Sträng heter jag, och för många är ni, för mig är ni ett bekant sätt, ansikte många av er, och en del av er är helt nya ansikten för mig. Men jag har varit här, jag har bott i Vasa ganska mycket i mitt liv, och just nu gör jag inte, men och det kan man ju kanske sörja. Men det är alltid fint att vara tillbaka, och jag var här på fredag med ungdomarna. Vi hade en fantastisk fredagkväll. De gjorde så bra, det här ungdomsteamet, ungdomsarbete. Jag tänker på en rektor jag pratade med här i regionen för några år sedan. Hon sa att alltså, ni behövs, typ så, fritt översatt. Men så här, det behövs platser där det finns plats för både unga och gamla och lite alla möjliga. Och jag blir så glad varje gång jag kommer tillbaka eller är här i Sion. Så på många sätt är mitt, så här, mitt hem. Och blir så glad att se att det liksom fortsätter. Det händer alltid någonting. Det blir som aldrig tråkigt på något sätt. Det kan vara svårt ibland, absolut, men det blir som inte tråkigt. Kan ni hålla med om det, ni som är här? Ja. Vissa somnar någon gång, men det är kanske inte för att det är tråkigt, utan det är för att man har fått i sig för lite koffein eller sovit för lite eller sånt. Så, jag ska predika här, men jag måste ta fram vad jag ska säga också, annars går det illa. Så, jag vill börja först med att läsa ett bibelställe från Filipperbrevet 3:7-14. Så vi slår upp Bibeln och så läser vi Filipperbrevet 3:7-14. Nej, det stämmer inte. Ja, okej. Filipperbrevet 3, inte 4. Filipperbrevet 3, så står det här, 7-14. Men allt som förr var en vinst för mig, så räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust, för jag har funnit det som långt mer värt, kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som skräp för att vinna Kristus och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tron på Kristus. Rättfärdighet från Gud genom tron. Då får jag lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse och dela hans lidande. Genom att bli lik honom i hans död, i hoppet om att nå fram till uppståndelse från de döda. Inte så att jag redan har gripit det eller redan har nått målet. Men jag jagar efter att gripa det. Eftersom jag själv är gripen av Kristus. Bröder och systrar, jag menar inte att jag har gripit det än, men ett gör jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse i himlen i Kristus Jesus. Amen. Vi sjöng en sång som kanske blev lite konstig för någon, och så här, vi skippar all tradition, vi skippar all religion och så här. Men det säger ju Paulus också själv. Jag räknar allt som skräp, för jag har funnit något som är långt mer värt. Och vad är det? Är det liksom att klamra sig fast vid sin tradition och sin religion? Nej, jag har funnit kunskap om vem Jesus är. Och han menar liksom att det är något annat. Som en kommentar, om någon undrar, varför sjöng vi det vi sjöng? Allt som var en vinst, det räknar jag som förlust för Jesus skull. Och så börjar jag fundera så här, vad är det vi jagar efter? Det som hela våra liv präglas av att vi hela tiden ska någonstans. Jag ska om en stund sätta mig på en båt för att åka tillbaka hem. Ni ska någonstans. Du tänker på vad som händer imorgon på måndag när allt är vardag igen. Livet kännetecknas av att vi hela tiden är på väg någonstans. Vi ska hela tiden sikta på nästa grej. Om inte du har ett mål i sikte, så folk säger, va? Men okej, så du har inte planerat något för den sommaren? Har inte du planerat något för din helg? Har inte du planerat om du ska läsa till studenten? Ska du bara liksom glida runt och leva loppan? Vi ska på något sätt hela tiden framåt, och det är bra. Vi ska till nästa start, vi ska till nästa år, vi ska till nästa lön, vi ska till nästa räkning, vi ska till nästa sommar, vi ska till nästa höjdpunkt, vi ska till nästa fest, vi ska till nästa relation, vi ska på nästa kalas, vi ska på nästa jobbintervju. Hela tiden, nästa grej och nästa grej. Känner du igen dig i det här? Okej, ni som inte har somnat. Ni känner, någon känner igen sig, vad bra. Fint. Ja, ni ser väldigt pigga och fräscha och jättevackra ut. Ja, ni är ovanligt pigga och glada tycker jag för att vara finländare. Det är fantastiskt. Men vi ska hela tiden vidare och vi sträcker oss sällan bakåt. Vi sträcker ju oftast oss framåt, eller hur? Ett barn som ska liksom springa till någonting eller någon man vill till sträcker ju sig framåt. Det är ganska naturlig rörelse. Och då börjar jag fundera så här att det, den här riktningen, och med vad sträcker vi oss? Det är inte så att liksom, jag frågar Anders att vilket håll ska jag gå, så pekar han med sin stortå. Det kanske skulle hända någon gång. Men oftast pekar vi med vår hand. Om vi sträcker oss efter någonting så gör vi det med vår arm och vår hand. Så ganska mycket, vad vi gör med våra händer, vad vi gör med vår kropp, i vilken riktning vi liksom riktar oss, det säger ganska mycket om vad vi har tänkt liksom ta tag i, eller hur? Som dina händer, man kan ju säga mycket, jag och en god vän till mig som också är här idag faktiskt, brukar prata om kroppsspråk. Och det är ju roligt bara hur man liksom kan tolka människor ganska mycket. Om någon säger att den är, älskar mig och tycker jag är jättefin och så står man med armarna i kors och ser jättesur ut. Eller står och lovsjunger Gud men står med händerna i fickorna. Men va? Ja, Gud älskar ju det. Men om vi vill någonstans så är det ju oftast på något sätt händerna och kroppsspråket avslöjar ju ändå någonting om vad vi egentligen tror på. Eller hur? Och då tänker jag så här, det är vanligen händerna vi sträcker oss med. Och händerna visar på något sätt, vad är det som är prioritet för oss? Då tänker jag först att sträcka sig efter något, eller att sträcka sig. Det kan ju antingen bli en muskelsträckning, och den är inte så skön. Eller hur? Och då slår jag upp det här och så står det att en sträckning sker ofta när en plötslig svår kraft appliceras på muskeln vid maximal belastning och muskeln sträcks ut mer än den klarar så att den brister. Jag vet alla killar som försöker ta i lite hårdare än man egentligen har kapacitet för man tror man är så sjukt stark och så brister något. Då är man inte lika stolt längre. Att sträcka sig, det kan vara liksom muskelsträckning, men att sträcka sig, det kan också vara en medveten rörelse mot någonting, en riktning framåt. Och det, då är det ofta just händerna. Så jag tänker så här, att händerna, vi kommer snart tillbaka till Bibeln, du behöver inte vara orolig. Händerna säger ganska mycket om dig. Nu pratar jag inte om du har liksom grova eller smala händer, eller smutsiga händer eller rena händer, utan mer så här, vad du gör med dina händer. Och vi kommer strax in på en berättelse om en person som använder sina händer för att verkligen sträcka sig. Vi vill först säga någonting om liksom kroppsspråk, om hur vi talar om våra händer. Vi pratar om att ta saken i egna händer. Vi pratar om att ta hand om någon. Ta hand om dig. Ja, eller jag vill ta hand om dig. Eller att ge ett handslag, det betyder ju liksom någonting. Att klappa om någon, det gör man ju oftast med sin hand. Och så gör vi mycket annat med våra händer. Om jag ber om att få någons hand, det kan vara någonting antingen väldigt formellt, men det kan också vara någonting väldigt kört och vackert att få ta någons hand. Det kan pirra till otroligt mycket i kroppen om man får rätt persons hand. Någon har varit med om det kanske. Det är så här, alltså en hand är inte bara en hand, utan en hand visar på något sätt, det här är viktigt. Vad vi är fullt upptagna med och håller i våra händer så vi inte kan liksom ta tag i något annat viktigt. Det är för att det vi håller i är så otroligt viktigt för oss. På ett eller annat sätt. Det formella handslaget eller den kärleksfulla beröringen. Den desperata sträckningen eller den här muskelsträckningen. Allt däremellan. Och så kommer vi tillbaka till den personen jag sa jag ska återkomma till. En kvinna i Bibeln som sträcker sig. När Jesus kom tillbaka välkomnade folk i honom eftersom alla väntade på honom. Lukas 8 står det. Då kom det fram en man som hette Jairus som var föreståndare för synagogan. Han föll ner för Jesu fötter och bad honom komma hem till honom för han hade en enda dotter i 12 års ålder. Och hon var döende. På vägen dit trängde sig folkmassan nära Jesus. Jesus är på väg någonstans. till den här, förmodligen någon helt annanstans. Men den här mannen kommer fram, han är desperat, för hans dotter är döende. Jag har ingen dotter, men ni som har ett barn eller flera, ni vet, eller kan föreställa er, om mitt barn är döende. Alltså jag tänker avbryta Jesus oavsett om det är läge eller inte. Jag avbryter Jesus. Ofta det är så fascinerande. Gud själv genom Jesus, i Jesus, han är som på väg, så ofta på väg någonstans. Så ofta i en folkmassa. Så ofta liksom på väg någon helt annanstans. Och så är det helt fel person som bara avbryter honom. Tänk på det nästa gång du läser liksom genom evangelierna. Det är så ofta det bara händer något som inte var riktigt tänkt. Eller så var det precis vad som var tänkt. Och Jesus blir avbruten. Och mitt i den här situationen, vi läser vidare. För det är en folkmassa. Och mitt i det här så fortsätter händelserna. Och då står det att det fanns en kvinna också som haft blödningar i 12 år. En annan kvinna alltså, inte den här döende flickan. En kvinna som haft blödningar i 12 år och hon har inte kunnat bli botad av någon. Hon kom bakifrån och rörde vid hörntoffsen på Jesu mantel. Och genast stannade hennes blödning. Jesus frågade, vem var det som rörde vid mig? Alla nekade och Petrus sade, mästare, hela folkmassan trycker på och tränger sig in på dig. Men Jesus sa, någon rörde vid mig. Jag kände att kraft gick ut från mig och kvinnan insåg att hon var upptäckt. Hon kom darrande fram och föll ner för honom. Hon förklarade inför allt folket varför hon hade rört vid honom och hur hon genast hade blivit botad. Och Jesus sa till henne, min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid. Vad är det för händelse som pågår här? Vem är den här kvinnan? Varför säger Jesus som han gör? Vad är det riktigt som händer? Vad får henne att agera som hon gör i någon slags konstig handling där hon kryper fram i folkmassan och inte vill bli sedd? Vi kan läsa det som en gammal bibelberättelse. Eller så kan vi läsa det och tänka, hur skulle det här se ut om det här skulle vara jag? Eller om det här skulle vara en folkmassa här ute i aulan efter gudstjänsten. Och någon kommer krypande fram och desperat ska göra någon konstig grej som är liksom, alla står och undrar, okej, vad är det som händer här? Vad saknar hon? Vad hade hon? Hon hade någon sjukdom. Hon saknade troligtvis ganska mycket. Hon var troligtvis socialt utstött. Hon var troligtvis inte så önskad av så många. Och jag tänker samtidigt, det är bara, egentligen bara en sak hon inte saknar just nu. För hon har försökt bli frisk. Hon har försökt satsa pengar på olika grejer och olika metoder och läkare och vad man nu hade då. På att bli frisk. I 12 år har hon varit sjuk. Och jag tänker så här, det är en sak hon inte har. Och du kanske tänker, men det är väl flera saker. Ja, men jag tänker det är en sak hon inte har och det är kontroll. När hon gör den här konstiga grejen i att närma sig Jesus, så är det som att hon bestämmer sig för att det spelar ingen roll vad som kommer hända. För det här är min chans. Jag ger det här en chans. Jag ger Gud en chans. Jag har inget att förlora. Nu sträcker jag mig efter honom. Folk får tycka precis vad de vill. Folk får säga vad de vill. Men jag är desperat efter Jesus. Hon har använt alla sina tillgångar. Det stod, hon kunde inte bli botad av någon. En obotlig sjukdom. Hon hade blödningar, så det naturliga var att undvika folksamlingar. Och nu är hon mitt i en folksamling. Hon var på grund av sin sjukdom räknades hon som oren. Folk visste det, hon var hårt stämplad på grund av det. Och eftersom hon var oren hade hon ingen tillåtelse att röra vid någon annan. Och vad gör den här kvinnan med sin hand? Hon ska röra i någon annan. Och inte någon annan som i vem som helst. Hon ska röra vid Jesus. Guds son, Gud själv. Ingen tillåtelse hade hon att göra det. Men hon vill ändå göra det. Hon tar risken. Hennes agerar någonstans är det som att hon agerar i någon slags tillit. Att om jag bara får röra vid Gud så kanske han välkomnar mig. Och så tänker jag på den här hörntofsen. Vi backar sånt tillbaka och gräver lite i det här nu en stund. Sen fortsätter det. Men den här hörntofsen, hon greppar tag i. För dig och mig, vad är en hörntofs? Om jag har en tofs som hänger någonstans i mitt byxben, då klipper jag ju bort det. Liksom. Där ska inte finnas någon tofs. Hur många av er har en tofs i liksom något plagg här nere? Inte så många. En tofs är liksom, ja, kanske Tanja hade någon tofs där. Tofs på skon. Men inget händer om jag rör Tanjas tofs. Förmodligen. Hon kanske blir lite, så här, vad håller han på med? Men en tofs, och den här tofsen på den här manteln. Det är samma sorts tofs som vi kan läsa i Gamla testamentet i Samuelsboken. Att David skär av tofsen på Sauls mantel. Vad betyder den här tofsen? Om vi liksom backar så här i betydelsen av ordet och av historien. Vad betyder den här tofsen? Jo, den var en slags symbol och en slags liksom bild av Guds makt. Eller makt generellt. Så hon gjorde anspråk på den här tofsen som representerar och stod för och liksom talar för Guds makt och auktoritet. Det kan låta som att vad spelar det för roll? Vad är det här för detalj? Men hon någonstans tänkte att om jag bara får röra vid den här grejen och på något sätt säga att Gud, jag behöver din makt i mitt liv. Jag behöver din auktoritet i mitt liv. Då kanske något kan hända. Och det gör hon. Och jag ska inte upprepa det här. Vi läste vad som hände. Och grekiska ordet här för att röra vid, det är att greppa tag i. Med sin hand förmodligen då. Greppa tag i. Och då tänker jag så här, han säger, min dotter, din tro har frälst dig, gå i frid. Det blir som en total omvändning för henne. Det var verkligen värt för henne att chansa, att släppa sin egen kontroll och greppa tag i Jesus. Och då tänker jag så här, vad vi greppar tag i, det visar vad vi litar på. Vad greppar du tag i? Vad litar du på riktigt på? Vem litar du på? Litar du på Gud? Greppar du tag i honom? Litar du på en vän? Men greppa tag i den. Men vad du håller tag i, visa vad du räknar med. Vad du litar på. Och ibland behöver vi släppa tag om det som är så tryggt. Men vad händer då? Den här kvinnan måste ju först släppa tag i om något. För att sen kunna greppa tag i. Hon måste ju släppa sin plats där hon var utanför folkmassan. Och gå in i folkmassan för att kunna greppa tag i och få någon slags möte med levande Gud själv. Och jag tänker så här, det här handlar om tillit. På något sätt hade hon en tillit och förtröstan och en förhoppning. Men så tänker jag att de här händerna då. Man kan ha en positiv erfarenhet av armar som öppnar sig. Av någon som sträcker fram sin hand till dig. Någon som rör vid dig och säger att vad glad jag är att se dig. Eller så har vi erfarenhet som säger att händer, det är något som slår mig. Eller det är något som släpper taget om mig. Det är något som visar fingret åt mig. Eller som avvisar mig. Eller som pekar på mig. Vad tänker vi på när vi tänker på händer? Vad är vår erfarenhet? Och vad är vår erfarenhet av hur Gud tar emot oss? För han är inte en avvisande Gud. Han är inte en frånstötande Gud. Hans händer är inte långt bort från oss. Utan hans händer är framsträckta. Hans händer var också tomma och fastspikade. Vi kan säga mycket om Jesu händer. Men Jesu händer gavs också till oss för att ta tag i. Händer kan representera inkludering, att du hör hemma. Eller händer kan representera utanförskap. Armar i kors, händer i fickor. Ett slag, ett dåligt ord. En dålig erfarenhet som säger att jag vågar inte lita på människor. Jag vågar inte lita på Gud. Den här kvinnan, hon har försökt i 12 år. Och så kommer stunden när hon säger, nu har jag chans och jag tänker också avbryta Gud. Vi pratade i fredags med ungdomarna om det här modet som ibland behövs. För att vara den här lilla procenten som säger att jag tänker inte göra som alla andra. Utan jag tänker ändå sträcka mig mot Jesus. Tillit, det är som tro i praktiken. Hon måste ju tro på något sätt på att Jesus ville gott och älska henne. Vi kan läsa i Hebreerbrevet att utan tro så är det omöjligt att behaga Gud. Den som tror, för den som kommer till Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom. Ibland kopplar vi vår erfarenhet av relationer, av andra människors händer eller knytnävar till att sån är Gud också. Men hans händer, hans armar, det är något annat. Och när man kommer till Gud någonstans måste vi tro att han lönar oss när vi kommer till honom. Vad säger han till kvinnan? Han säger, min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid. Hon vågar hoppas på att tänk om det där blir orden jag får höra. Tänk om det här mötet blir något som förvandlar mitt liv. Och det blev det. Jesus säger också i Johannes, att Johannes evangeliet 6, att jag är livets bröd, den som kommer till mig ska aldrig hungra, den som tror på mig ska aldrig törsta. Men som jag har sagt er, ni har sett mig och tror ändå inte. Men alla som fadern ger mig, de kommer till mig. Och den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort. Oavsett vår erfarenhet av om människor har välkomnat oss, inkluderat oss eller visat bort oss eller stängt ut oss, så måste vi fråga oss, vad tror vi om Gud? Hurdan är han? Och han säger att den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort. Så om min bild av Gud är någon annan än den bild som Jesus säger själv, hurdan Gud är, då måste jag ju på något sätt uppdatera och måste börja tänka att tänk om det ändå är sant att Gud inte visar bort mig. Tänk om jag ändå skulle få ta och försöka lita på honom. Tänk om jag likt den här kvinnan bara pressar mig igenom den här folkmassorna, människors åsikter och andra människor som också vill ha något från Jesus. Men tänk om jag ändå försöker och vill och vågar lita på att han inte visar bort mig någonsin. Hon greppar tag. Och det handlar inte om en hörntoff eller vilket plagg jag rör. Utan det handlar någonstans om vad är det hon sträcker sig efter. Vad står det för? Så när man får göra hur man vill när man lovsjunger. Men för mig blir det ofta väldigt tydligt när jag sjunger till Gud eller när jag ber till honom. Ibland står jag med öppna händer så här. För jag vill på något sätt visa att Gud, jag håller inte i något just nu. Med min kropp vill jag visa att här står jag och jag behöver något från dig. Jag vill ta emot något. Jag tänker inte stå här med allt som jag är så trygg med. Utan nu vill jag visa Gud att jag behöver verkligen dig. Och ibland lite mer desperat eller mer bara fritt. Att Gud, jag sträcker mig mot dig. Ibland sjunger vi, jag sträcker mig mot dig. Men jag står ju så här. Och det är inget fel. Gud älskar dig lika mycket ändå. Men ibland så är det som att den här rörelsen, det blir liksom ingen muskelsträckning. Utan det blir helt enkelt bara att jag visar, det här är min riktning just nu. Första gången jag rörde vid Olivias hand, det var det pirrigaste stunden på länge. Men jag gjorde det. Och jag kan ju också försöka förmedla samma känsla och samma sak och inte liksom inte använda min hand, bara mina ord. Men ibland förstärks det vi tror på, det vi räknar med, det vi hoppas på genom vad vi gör med vår hand. Jag har ingen aning hur länge det här har pågått nu, hur länge jag predikar. Men jag vill ha lite till, jag ska säga till er. Ni ser ganska vakna ut och ni är fortfarande vackra och fina, som alltid. Orkar ni en stund till? Vad bra. Några frågor. Vad är det du håller i din hand? Det är liksom, vad räknar du med? Vart sträcker du dig? Det är liksom, vilken är din riktning? I ditt liv eller i din vecka eller på ditt jobb? Vilken riktning vill du ha? Vad greppar du tag i? Vilket val gör du? Och vem litar du på? Vart riktar du din tillit? Vad håller du i din hand? Vart sträcker du dig? Vad greppar du tag i? Och vem litar du på? Man kan tro på en opersonlig Gud som inte knappt finns nere på jorden och är långt borta någonstans i evigheten. Men man kan också tro på en Gud som jag kan sträcka mig efter och bli berörd av. Och som jag kan röra vid. Bildligt eller synligt eller hur som helst, men åtminstone med mitt liv riktar mig mot. Men för att greppa taget behöver vi också släppa taget. Ibland vill vi som hålla i allt. Det finns ju många saker som är så härligt att ha i våra liv. Och vissa saker ska vi hålla kvar. Men vissa saker kan vara bra att bara, okej, det här tänker jag släppa och lämna bakom mig. Som vi läste i Filipperbrevet i början. Jag lämnar det här bakom mig och sträcker mig mot det som ligger bakom. Nej, framför. Exakt. Jag sträcker mig mot det som ligger framför. Och då kommer jag tänka, men jag har alltid levt mitt liv på det sättet. Jag har i 12 år har jag gjort så här. Jag har alltid firat påsk på det här sättet. Jag har alltid liksom hanterat min ångest på det här sättet. Jag har alltid grävt ner mig på samma sätt när jag blir ledsen och någon missförstår mig. Jag har alltid liksom tänkt att jag är utanför och inte värd någonting. Jag har alltid gjort så här. Okej. Men tänk om vi ibland bara tänker att nu lämnar jag det här bakom mig. Nu sträcker jag mig mot något som finns framför. Det behöver inte vara så andligt. Det behöver inte bara handla om att jag hela tiden ska sträcka mig till Gud. Den här tankesättet kan också gälla vad som helst. Ibland håller vi så hårt fast vid något som känns så tryggt. Men som egentligen bara är liksom någon slags substitut för en tillit som också Gud vill ge. Ibland behöver man göra det som är opassande för de här folkskarorna runt en. Men som är livsavgörande för en själv. Kvinnan, hon sträckte sig desperat. Vi är lite rädda ibland att visa att vi liksom är desperat eller att vi behöver något. Vi är så dåliga på att säga att nu behöver jag hjälp. Alltså träna i smått och i stort. Säg nu behöver jag hjälp med det här. Ta emot lite hjälp. Från människor och från Gud. Ibland får vi träna på våra medmänniskor. Det är liksom lite mer konkret kanske att börja med. Lite kvar här. Och ett bibelställe i Psaltaren så står det att till dig, Herre, tar jag min tillflykt. Låt mig aldrig behöva skämmas. Rädda mig i din rättfärdighet. Vänd ditt öra till mig och skynda till min räddning. Var min fasta klippa, en borg till min frälsning. För du är min klippa och min borg. Du ska leda och föra mig för ditt namns skull. Du ska lossa mig ur nätet det lagt ut för mig. För du är mitt beskydd. I din hand överlämnar jag min ande. Du har friköpt mig, Herre. Du trofaste Gud. Och nu är vi ju lite in på det tema med handen. Och så kommer den hand här. I din hand överlämnar jag min ande. Igen, i den här salmen. Det handlar om att min tillit lägger jag till dig. Min trygghet lägger jag hos dig. Ja, jag har ett bra liv. Jag kanske har kontroll över saker och ting. Men jag vill lägga min ande, mitt liv i din hand, Gud. Om inte du känner så kan du be att men Gud, jag vill känna så. Jag vill ha ett större behov av dig. Jag måste få en större längtan efter dig. För jag har så stor kontroll och jag håller allt så bra i min hand själv. Och ibland behöver jag bara få be att Gud, jag ger min hand till dig. Du har friköpt mig. Du ska leda mig och föra mig. Och samma ord är det Jesus ber på korset. Far, jag överlämnar mig min ande till dig, typ så. Så Jesus själv visar på ett behov. Att Gud, jag ger mitt liv nu till dig. Då kanske också vi behöver göra det. Okej. Det här om att släppa grepp för att sen ta tag i något. Min svärfar, han är en fin man. Och han berättade till mig att han har skaffat en trapets. Han är ändå 65. Okej, Håkan. En trapets. Jaha, okej. Jag började fundera, liksom var, han har ju liksom inte så högt i tak. Och en trapets, alltså vänta, en trapets är väl en... Vad är en trapets? Kolla upp trapets. Ja, just det, trapets, det är ju en sån här snöre från taket. Två snören och en sån här pinne. Och så försöker jag föreställa mig så här. Okej, han har skaffat en trapets. Och nu har han lagt upp sin trapets och börjar liksom träna på trapetsen. Och jag förstår inte riktigt vad det, om det faktiskt stämmer det. Så går jag hem till honom, bodde ganska nära då, nära varandra. Och så går jag hem och så inser jag att, okej, det var inte en trapets. Det var en sån här hävstång som man lägger upp i dörren, vet ni. Men man kan väl kalla det lite vad man vill. Hur som helst, en trapets, den ger man inte sig upp i liksom hur som helst. Och var har man ens en trapets? Jag har en kompis som är cirkusartist. och akrobat och så här. Det krävs otroligt mycket tillit för att kastas runt i luften, liksom fyra våningar upp i någon slags människopyramid, för att sen fångas av någon annan. Det krävs liksom någon slags, mer än bara lite grundtillit och lite en gång i veckan på ett gym för att klara det där. Det krävs lite teknik, det krävs lite mer. Och jag vet att min frus pappa, han kan mycket, men det där med trapets känns som lite överkurs. Säkert för de flesta av oss, och särskilt för alla 60-plussare. Okej? Okay? Håller ni med? Eller någon 60-plussare som håller på med trapets? Nej. Jag har sett någon trapets på cirkus, och det ser verkligen ut som att där vill man inte vara om inte man vet vad man håller på med. Och varför pratar jag om det här? Jo, för det handlar ju någonstans om ett ganska hårt grepp. Nu vet jag inte om jag har sett det här i verkligheten, men jag börjar liksom tänka att hur går det här till? Om du hänger i den här trapetsen, du kan vara otroligt duktig på att hänga i en trapets. Och du kan vara otroligt stark i dina nypor. Men det är inte särskilt många som kommer vilja betala en biljett eller betala in sig på föreställning för att se hur hårt du håller fast i din trapets. Alltså någon gång, någon stund, inte helst så långt in, inte helst så många minuter in, men ganska snabbt efter du har hängt där och svingat lite fram och tillbaka, så måste du släppa taget. För ingen orkar se på liksom hur du visar dina muskler genom att hålla hårt fast och dingla fram och tillbaka tills det inte dinglar mer. Det, liksom, det blir en total flopp. Folk kommer gå hem, folk kommer skriva sura insändare och ris och ros, eller risigt och rosot i både Ikona och Vasa, och du kommer måste byta jobb. Om du är den här trapetskonstnären. Det måste liksom ske förr eller senare, medan det är lite fart, medan det känns lite osäkert, så måste du bara släppa taget. Okej, fanns det någon point med det här? Ja, det fanns det. För det är för oss själv, det kan vara, du kanske är jättegammal och fantastisk, men håller så hårt fast vid att det var mycket bättre som vi gjorde saker förr här i kyrkan. Men vet ni vad, ibland får man släppa taget. Eller du som är ung, alltså släpp taget om din telefon någon gång, kanske. Det blir som inte så spännande liv om det är allt man växer upp i, om det är alla intryck man får. Det är lite spännande, som jag fick chansen att ta en promenad med min farmor i stan igår. Det var jättefint. Man kan inte sitta och göra allt möjligt annat hela tiden. Ibland måste man ha något annat fokus i sitt liv. Träffa viktiga människor och göra något värdefullt. Jag kan inte sitta liksom och uppdatera min... Jag vet inte hur det är med pastorerna här. Ni är väl TikTok-pastors? Nej? Nej. Men jag kan inte sitta och liksom vara fullt upptagen med sånt hela tiden. Glöm det. Utan ibland måste jag släppa taget om sånt som känns viktigt, för att göra något som kanske är ännu viktigare. De här gamla kläderna som egentligen både luktar och ser förfärliga ut. Jag hade en kompis som frågade mig en gång, vad tycker du ärligt om de här kläderna? Säg ärligt. Den här tröjan är så sjukt ful. Okej, den är jätteful. Du är för ung för den här tröjan. Den är ful. Han blev lite ledsen. Men också, han ville också veta ärligt. Och ibland måste man bara släppa något som hör till liksom det förflutna eller forntida, för att börja göra något lite nyare. För att greppa tag i något som är viktigare. Och så läste jag på lite det med akrobatik. Jag har inte läst en bok alltså om det, utan jag råkar se det här i en bok. Och så läste jag att när du är i den här trapetsen, det är ju viktigt att hålla hårt i, som vi förstår, annars trillar du ner. Men det är också viktigt att vara helt stilla. Och det är viktigt att släppa greppet i rätt stund. Liksom. Du kan inte släppa när du är på fel sida. Och det är viktigt att vara stilla. Och jag vet, om du eller jag eller någon annan bekant som inte så var med sånt här skulle hänga där, så kanske man skulle sprattla helt frenetiskt, för man är livrädd och ser att det är brant ner. Och man är som den här kvinnan i folkmassan. Man bara förstår att det här är inte en säker situation. Men jag måste bara göra det här systematiskt, för jag vet vad jag siktar på. Och då läste jag att inte nog med att man ska vara helt stilla när man är på trapetsen, utan det finns också en person, oftast nere i manegen, som ropar något i stil med hepp. Som betyder släpp. Och den personen har liksom full koll på läget. Den som hänger här har ingen egen kontroll. Den bara dinglar och väntar på att liksom släppa taget. Men den här ena personen står där nere och säger hepp. Förhoppningsvis att det hörs också. Hepp! Och då släpper den taget och allt går fint. Och folk jublar och allt har gått bra. Och då tänker jag så här. Gud har kontroll i våra liv. Vi känner inte alltid att vi vet exakt ens vad vi håller på med. Men frågan är, vad är det jag har greppat tag i? Hur hårt håller jag tag i det här som är så viktigt? Och när är jag beredd att släppa greppet när han säger hepp? När han befinner sig mitt i folkmassan och jag också är där och jag sträcker mig. Jag kan inte vänta för att nu är Jesus här, nu är Gud här och nu sträcker jag mig. En lite mäktig parentes i det hela. Trapets. Det finns ett ord, eller på grekiska betyder trapets, trapetsa tror man säger. Trapets betyder bord. Och enda gången det här ordet finns i Nya Testamentet, det är när Jesus delar måltid med sina lärjungar, det som vi kallar nattvardsbordet. Man kan tänka vad man vill om det, men jag tycker det är häftigt. Det här ordet trapets finns med där som någon slags plats för tillit, någon slags plats för Guds kontroll när vi inte kanske har kontroll och förstår. Du kan tycka att det här var lite konstig grej, men jag tycker det är lite mäktigt att samma ord finns med där vid nattvardsbordet som den här trapetssituationen där vi bara måste släppa i rätt tid och lita på att Gud håller vad han har sagt och vad han har lovat. Och Jesus själv säger på korset, han släpper greppet och han ger upp andan och han säger med hög röst står det, far, i mina händer överlämnar jag min ande. Så när vi sträcker oss, då är det inte bara någon ensam grej vi gör, utan Jesus själv har också varit där. Han bara överlämnar sig själv från den här trapetssituation, känslan, till att bara, nu överlämnar jag min ande. Nu ger jag mig i dina händer, Gud. Och när Jesus gjorde det här, han lärde oss någonting om vad tillit är. Det var inte så skönt, det var inte bekvämt. Han dog på ett kors för oss och han ger upp anden och säger, i dina händer överlämnar jag min ande. I vems händer har vi överlämnat oss? Vems hand är det vi greppat tag i? Både i våra relationer i vårt liv och i vilken riktning i förhållande till Gud är jag? Vad gör vi själva när solen mörkas? När vi möter omöjligheter. Solen mörkades när Jesus dog på korset. Och han sa att jag överlämnar min ande till dig, min far. När det solen förmörkas i våra liv, vad gör vi? Vart sträcker vi oss? Vad ber vi till Gud? Eller vad ropar vi ut i desperation? Vi behöver lita på att det finns händer som tar emot oss när vi släpper taget. Och ibland kan vi inte hålla i allt samtidigt utan vi får lov att släppa taget om något tryggt för att överlämna oss i Guds händer som är de tryggaste. Vet jag inte om det finns med det sista bibelstället om... Vi kan läsa psalm 37. Överlåt din väg åt Herren. Och lovsångerna kan komma upp kanske. Det står, överlåt din väg åt Herren. Lita på honom, för han ska göra det. Han ska låta din rättfärdighet lysa som gryningens ljus och din rättvisa som middagssolen. Var stilla inför Herren. Vänta på honom. Upprörs inte över den framgångsrika som genomför sina intriger. Man säger här, var stilla inför Herren. Den här kvinnan som kryper fram och tar tag i. Jag tror att hon inväntade. Hon var stilla. Hon kunde inte göra så mycket för Jesus hade sagt ett ord till henne. Min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid. Och så läser vi att trapetsen, vi måste vara stilla för att vi kan släppa taget. Och så läser vi i psalm 37 att var stilla inför Herren och vänta på honom. Vår kontroll den räcker till viss del, men Guds liksom makt och hans allsmäktighet den räcker hela vägen. Vart sträcker du dig? Vart riktar du dina händer? Vart vi riktar våra händer visar också något om vart vi har riktat vårt hjärta. Du kan stå med armar i kors, du kan lägga händer i fickor. Och det är okej. Men dina medmänniskor och församlingen och vår stad och vårt land och din familj behöver öppna händer. Gud behöver inte dina händer, men om du ger dem så kommer han använda dem. Vart sträcker du dig? Vi kommer ha förbön här och fortsätta med lite lovsång. Men jag vill bara uppmuntra dig att rikta dig mot Gud, mot Jesus. Fundera, är det något som är så tryggt för mig som egentligen hindrar mig just nu från att ha min trygghet fullt hos honom? Det kanske känns lite pinsamt, lite jobbigt, men mest av allt är det ju bara, det blir bara jobbigt för en själv. Så finns det något som Gud bara vill lyfta i ditt liv, som säger att det här, det känns tryggt, men det är inte egentligen så tryggt. Jag finns här med mina händer. Jag gav mitt liv för dig.